bra. Just i den stunden, jag tänker ta med er till den här texten som Margareta inledde med ett ord ifrån. Men att vi läser hela sammanhanget, och det är Lukas kapitel 2. Och vi läser från vers 22 till vers 40, ett litet längre stycke. Så var med nu, det här är en väldigt spännande och intressant text. Vers 22. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det står skrivet i Herrens lag: varje förstfödd som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. Det skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag, ett par turturduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den helige ande var över honom. Av den helige ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som han brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berett inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aserstam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru. Och nu var hon änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning. När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret. Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom. Amen. Jesus är nyfödd. På 8:e dagen blir han omskuren och får namnet Jesus. Samma namn som ängeln Gabriel hade sagt till Josef i en dröm. Nu är tiden inne för deras rening. Några fakta ska du få här i början av predikan. När vi läser om denna rening så kanske vi inte riktigt förstår vad det talar om. Men det var så att en nyförlöst kvinna skulle stanna hemma i 40 dagar för sin renings skull. Och räknades då ceremoniellt som oren. Och vi tänker ju i alla fall med våra ord och i vår kultur, att oren per automatik bara betyder någonting negativt. Men det här ordet används faktiskt också om Torarullen i en positiv betydelse. Alltså om den heliga lagen, om Torah. Alltså om du rörde vid lagen som var så helig, så blev du på det viset besmittad av Guds helighet. Och när du kunde inte, du fick inte röra i lagen hur som helst. Så därför när det står att en kvinna var oren och behövde vara 40 dagar oren innan hon skulle få offra för att bli ren igen, så betyder det också att hon behövde tid att återhämta sig, vila, att få vara där både som nyförlöst mor och återhämta krafterna. Det man också gjorde och som hör till det vi läser här, det är att man helgade den förstfödde sonen. Och egentligen så i judarnas tro och i det gamla testamentet när vi läser i Bibeln, så helgar man allting som är först i skörden, det som är förstfött bland djuren, alltså tamdjuren, och också sin förstfödde son. Allt det här gjorde man för att visa och bli påmind om allting som vi har och äger tillhör Herren. Allting är Herrens egentligen. Det var så tecken på och en påminnelse till folket, till alla, att Gud är den som ger oss alla goda gåvor. Därför skulle man helga det förstfödda. En annan sak som också händer de där första veckorna när den förstfödd son kom till världen, det var något som man kallar för pidaion haben. Jag kan knappt uttala det, men det ska låta ungefär så, tror jag. Och det hebreiska betyder att friköpa den förstfödde, friköpa sonen. Det fadern gjorde var att han gick till templet med sonen, överlämnade den till prästen, och så fick han tillbaka barnet välsignat med en symbolisk summa på 5 silvermynt. Alltså, sonen blev friköpt tillbaka. Och då anar du kanske, du som kan någonting av offren, av Bibelns historia, att här finns det någonting också som rör vid vår frälsning. Att den friköpte sonen är den som räddar folket. Och det är också spännande, när Josef och Maria nu ska offra, så står det egentligen i Mose lag att man ska offra ett lamm. Men hade man inte råd så kunde man offra 2 duvor. Maria och Josef offrar 2 duvor. De har inte råd. De är fattiga. Här är det tydligt att Lukas pekar liksom på det. Enkelheten, fattigdomen finns där. Han som blir Guds lamm, han får inte ett offer av ett lamm, men han blir offret för hela världens synder. Ha med dig den här nu, de här beskrivningarna, när vi går in i texten. Och jag vill peka på några saker. Det första är, det står i texten att när tiden var inne för deras rening. När tiden var inne. Läser vi Guds ord så förstår vi och ser vi i texterna att när tiden var inne sände Gud sin son till världen. När tiden var inne föddes han. När tiden var inne kliver Jesus fram och börjar förkunna glädjens budskap, evangeliet om riket. När tiden var inne. Det står så här i Galaterbrevet 4, vers 4. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Alltså Maria och Josef går till templet, gör det som lagen säger, alltså den gammaltestamentliga lagen. Det som Torah, det som Mose, den helige profeten, hade sagt. Det gör Maria och Josef. Lukas är jättenoga med att beskriva detta. 5 gånger i det här kapitlet står det att de gör som lagen kräver. Det som lagen sa, det gjorde de. Och så läser vi. Guds son kom när tiden var inne för att stå under lagen. Och för att friköpa alla vi. Alla de som har varit där under lagen så att vi blir fria och får söners rätt. Att bli kallad son, att bli kallad Guds barn, att få den rätten och kunna gå inför Gud själv och säga: du är min far, Abba, fader. Det är en fantastisk möjlighet. När tiden var inne kom Gud i en människas gestalt för att stå under lagen, ta alla krav på sig, befria dig och mig från lagens krav. Inte befria oss från att leva efter det som är sant och rätt, men befria oss från att behöva offra för våra egna synder. Befria oss från att behöva tänka på varenda paragraf, utan att få leva i frihet och förlåtelse och försoning genom Jesus Kristus. Wow! När tiden var inne. När jag var ung, jag är inte så ung längre, då sa jag, när det var dags för mönstring på den tiden, att jag ville göra vapenfri tjänst. Min förhörsledare, skulle jag kanske säga, för han var utredare, han var gammal militär, han tyckte inte att jag uppfyllde kraven, han tyckte inte att jag skulle få vapenfri tjänst. Det där kändes lite tungt, tyckte jag. Jag gick till Bibelns ord. Jag sa till Gud: nu Gud, får du vara med mig, för han tycker inte jag ska få det här, men jag vill inte ha vapen i hand. Jag vill göra vapenfri tjänst. Och så slog jag upp Bibeln och så hamnade jag i Andra Korinthierbrevet kapitel 6, vers 2, där det står följande, vers 1 och 2. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. För mig blev det bara ett tydligt löfte från Gud. Rakt in i min situation just där och då. När jag, liten orolig, mönstrande pojke, fick ett liksom första nej. Och så kände jag bara: Gud är med. När den rätta stunden kommer, då kommer han att hjälpa. Och så blev det. Jag fick vapenfri tjänst, jag fick göra det. Bara ett exempel. När tiden är inne kommer alltid Gud med sin lösning. När tiden är rätt, när stunden är där, när du och jag ropar efter hjälp, när vi ropar efter att Gud ska vara där, när vi ropar: Herre, du måste se till mig och mitt liv och mina behov, och svarar Gud på bön. Han säger: när tiden är inne. Kanske blir det inte alltid som vi tänker det, men när tiden är inne är han där och uppfyller sina löften till sina barn som han älskar, som han har befriat, som han har friköpt genom Jesus Kristus. När tiden var inne. Tiden är inne för dig, min vän. Tiden var inne för Jesus att födas, att välsignas, att dö för detta släkte, för mänskligheten, för den här världen, för att befria oss. Tiden är inne för oss också, för dig och mig, nu, idag. Tiden är inne för dig att fundera över: är det så att jag idag ska säga igen: Herre, jag behöver dig. Frälsningens dag är nu. Jag behöver böja mig och säga: Herre, kom in i mitt liv. Tiden är inne. Vad väntar du på? Vad väntar du på? Låt mig fortsätta. Så kommer Simon in på scenen. Eller Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig. Och vad står det i texten? Jo, han väntade på Israels tröst. Han väntade på Israels tröst. Den helige ande var över honom. Anden hade uppenbarat för honom: du kommer inte att se döden förrän du har fått se Messias. Han som ska befria. Han som kommer med befrielsen. Så kommer Maria och Josef till templet. Och ledd av anden kommer Simeon in i samma stund. Ser det här unga paret med barnet Jesus i sina armar. Och han kliver in och han känner, han vet att det här är Guds löfte som håller på att uppenbaras. Så han tar Jesus i sin famn, prisar Gud. Och så profeterar han över både barnet och över föräldrarna och framförallt över Maria. Han går Guds ärende precis i den rätta stunden. Han är ledd av anden. Han talar om att han har fått se frälsningen och nu kan jag flytta hem, Gud. För nu vet jag. Nu har du kommit med det du har lovat, det du har sagt genom profeterna, det du har sagt i alla århundraden till ditt folk. Nu har jag sett. Nu vet jag. Nu kan du ta hem mig om du vill. Jag är redo. Ljuset till hedningarna. Härligheten för Guds folk i Israel. Han hade väntat länge. Du som är man. Du som räknar dig som man. Vad väntar du på egentligen? Är du som Simeon? Väntar vi, du och jag, som kille, som man, väntar vi på Guds tröst? Är vi intresserade av att Gud ska uppfylla sina löften? Eller väntar vi på nästa uppgradering av mobilen? Väntar vi på nästa modell av bilen? Väntar vi på nästa film i trilogin? Väntar vi på ny kärlek? Vad väntar du som man på? Jag tror att Simeon säger någonting till oss alla, självklart. Det här är inte någon könsrollspredikan. Jag talar lite extra till oss män just nu. Jag kommer strax tala lite extra till er kvinnor. Jag tror att Gud vill säga någonting. Jag tror att det är dags för oss gubbar att resa oss upp och säga: jag vill vara ledd av Guds ande. Jag vill kunna gå dit Gud sänder mig. Jag vill vara redo när anden kallar. Jag vill stå upp som en man av Guds nåd. Inte någon som ska härska över andra. Inte någon som ska tycka om det ena eller andra. Men någon som lyssnar efter Guds hjärta. Jag tror det är dags för dig och mig som män i den här samlingen att resa på oss, att vara där. Det är dags att låta Guds ande vara den som skriver agendan i vårt liv. Det är dags att låta Guds tidsplan vara i fokus för dig och mig. Du man, du kille. Det är dags att låta Guds rike vara vårt ärende. Vad är det som upptar vår tid? Vad lägger vi vår tid på? Vad prioriterar vi? Simeon prioriterade att vara nära Gud. Simeon var öppen för att Guds ande skulle få leda honom. Du är min käre maskuline vän. Låt Guds ande styra ditt liv. Låt Guds ande fylla dig och mig. Låt oss ställa oss där inför honom och säga: Herre, vi vill inget annat än att din nåd, din ande, din kraft ska lysa genom våra liv. Så att när du kallar så kan vi gå. Halleluja! Borde vi säga, alla vi gubbar. Jag hör damerna säga det. Det är underbart. Och jag skulle vilja utmana oss precis just nu. Jag vill att du som känner att det här gäller mig. Nu står vi upp. Du står upp med mig nu, så ska jag be en bön för oss män. Och jag ska be att Guds ande får ta tag i våra hjärtan. Du kanske inte känner jättemycket nu, bara för att jag eldar på. Men du kanske längtar i ditt hjärta. Och egentligen vill att det ska verkligen få vara så. Guds ande ska få bruka och använda dig. Och du ska få vara ledd av honom. Så att du är redo att göra det han kallar dig till att göra. Stå upp med mig nu. Om du är ensam så står du upp i alla fall. Och så ber vi ärligt och uppriktigt. Och du som sitter bredvid som är en härlig feminin varelse som kallas för kvinna. Var med och be och välsigna de här männen som står upp just nu. Och så ber vi i Jesu namn. Herre, jag vill ödmjukt be inför dig just nu. Herre, låt oss få se många Simeon i vår tid. Låt oss få se många män som står upp i den helige andes kraft. Som säger, jag vill gå när du kallar, Herre. Jag vill vara den där mannen som lyssnar när din ande säger någonting. Jag vill vara redo att gå och välsigna det du välsignar. Så här, jag ber för mina vänner som står upp just här och nu. Mina bröder. Jag ber Herre Jesus, kom med din helige ande. Låt oss få en törst efter ditt ord, Herre. Låt oss få törsta efter ditt ord. Så att din ande får ta tag om våra liv så att vi prioriterar rätt i vår tid. Förlåt oss Herre, när alla andra projekt blir viktigare än att vara ledd av dig. Förlåt oss Herre, när vi lägger tid på det ena efter det andra men glömmer att vara med dig. Och kalla oss in i din närhet, jag ber i Jesu namn. Gå till mina syskon här, till mina bröder. Fyll dem med din helige ande, Herre. Skapa en sån törst i oss. Att vi inte kan annat än att ge oss helt till dig, Herre. Så du får göra det du vill. Genom oss män i vår tid. Jag ber i Jesu Kristi namn. Amen. 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 Jag tror Herren har mycket gott för oss, oavsett om vi är män eller kvinnor. Men det är viktigt att Guds agenda får vara våran agenda, tror jag. Det var det för Simeon. Det Gud hade på hjärtat, det Gud hade planerat, det gjorde han. Och han använde Simeon vid det här tillfället som ett sätt att också välsigna den plan som Gud hade för världen. Och där vill jag vara med. Där vill jag vara med som man i vår tid. Och så har vi den fantastiska kvinnan Hanna. Här möter vi en profetissa. I en tid ska vi komma ihåg. När den profetiska rösten hade tystnat sedan 400 år i Israels land. Den sista gamla testamentliga profeten var för länge sedan borta och död. Eller hemma hos Herren. Och ändå finns Hanna där. Mitt i templet. Mitt i det som är Guds frälsningsplan för vår värld. Och så kliver hon fram i den rätta stunden. Hon kliver fram och hon profeterar och hon talar med alla som längtar efter Jerusalems befrielse om denna Jesus. Wow, säger jag. Där har vi något att se upp till, vi gubbar också. Och där har vi någonting för er kvinnor här. Att verkligen drömma om och längta efter och sträcka sig efter. Hanna, 84 år gammal, eller möjligen ännu äldre. För här tolkar man lite olika. Det står ju att hon hade varit gift 7 år, sen hade hon varit änka i 84 år. Men det tolkas lite olika. Betyder att hon var 84 år? Eller om hon varit änka i 84 år, ja, då måste hon vara över 100. Och så tänker jag. Tänk att vara gift i 7 år och så tar allting slut. Och så dör min älskade make. Det kan tyckas rent mänskligt som att livet är slut. Eller hur? Och så kommer piken i hennes liv när det gäller vad Gud håller på att göra i världen. När hon är 84 år gammal. Wow! Oavsett vem du är, min kära dam, kvinna, tjej. Gud har en fantastisk plan över ditt liv. Jag tror att vi alla längtar efter att se många Hannor. som står upp och gör det Gud säger åt er. Och låt mig säga det, jag tror inte att jag har fel även om jag inte har gjort en statistisk mätning just inför den här predikan. Men det är väldigt ofta i svensk kyrka och frikyrka inte minst som det är kvinnor som är bärare av en andlig känslighet, av en profetisk skärpa. Jag tycker mig ofta se det, oftare än jag ser det hos männen. Och det behöver inte vara en klassificering att då är männen sämre och kvinnorna bättre eller tvärtom heller. Jag bara säger, jag ser det. Och det är andra som ser det också. Och då tänker jag, Gud har lagt ner någonting i det som är det feminina. Vet ni att den helige ande står i femininum? Kanske är det så att Gud har lagt något speciellt i dig som kvinna och du kanske inte ser det alltid så. Du kanske inte alls känner dig jättespeciell just nu, bara för att du hör det i en predikan. Men jag tänker, låt Gud få tala in i ditt liv och fortsätta göra det han gör. De gåvor han har lagt ner i dig, det ska du låta blomma fullt ut. Det handlar inte om du är kvinna eller om du är man. Gud står över manligt och kvinnligt, ska jag tala om för er. Gud står över manligt och kvinnligt. Han har valt att skapa oss till män och kvinnor därför att vi tillsammans måste spegla hans avbild, den han är. Guds församling behöver både män och kvinnor. Guds rike behöver män och kvinnor som förstår när tiden är inne. Som förstår när det är den rätta stunden. Som förstår att stå upp med de gåvor som Gud har lagt ner i våra liv. Vare sig du är en Simeon eller en Hanna. Gud kallar på oss, vänner. Det finns inte tid nu att sitta och tänka, jag har nog inget mer att komma med. Gud har massor mer att komma med. Inte minst hos alla hannor. The best is yet to come, som man säger over there. Det bästa kommer. Tänk att Hanna hade sin andliga peak, sin största seger, när hon var 84 år gammal. När Gud genom henne välsignar den frälsningsplan som håller på att ske. Du som är kvinna, stå upp och tala om din tro. Gör som Hanna. Tala om honom överallt där du möter dina vänner och människor. Där du finns. Det är att vara en Herrens profetissa. Du är kallad till det. Våga tro att Gud använder dig. I honom är du stark. Du är frimodig. Du kan göra det omöjliga möjligt. Därför att Gud kallar dig till att vara en Hanna. Och han kallar oss gubbar till att vara Simeon. Halleluja! Är vi med på det? Sen ser det olika ut för oss, det vet vi. En del av oss de hörs och syns, andra gör inte det. Och det är inte poängen. Poängen är att stå upp i det som Gud har lagt ner i ditt liv. Tveka inte. Han har friköpt oss. Du behöver inte stå under lagen. Du behöver inte känna dig kvävd. Och är du kvinna och känner dig kvävd av män, stå upp. Och är du man och känner dig kvävd av kvinnorna, stå upp. Vi ska inte kväva någon. Det vi ska är att stå upp, vara de vi är kallade till att vara. Och Gud kommer att använda oss. Han gör ju det. Du är ju använd. Du är ju brukad. Gud fyller oss med sin ande. Amen. Det här är fantastiskt att vi får se i den här texten. Just när frälsningsplanen är på väg så står en man och en kvinna där och får välsigna det Gud gör. Gud har en tanke med sitt folk. Slutligen. Det finns en sån tydlig koppling mellan Guds löfte och det vi ser i Simeon och Hanna. Båda två, liksom i När båda personerna nämns, så nämns Israels tröst, Jerusalems befrielse. Alltså det Gud redan har sagt i sitt ord. Det kopplas ihop med Simon, det kopplas ihop med Hanna, och de båda är verktyg för att Guds löften ska bli sanna och verkliga. Jag tror att det är så för oss också. Gud har lovat massa saker i sitt ord framförallt. Men han har också lovat saker i ditt och mitt liv. Ibland har han sagt saker till oss som församling och i kristen gemenskap. Och det vi ska göra då, det är att koppla ihop oss med det Gud har sagt. Det är att göra anspråk på det Gud har sagt och säga: Herre, det här vill jag vara med i. Jag vill vara som Simeon. Jag vill vara som Hanna. Och jag vill gå när du kallar. Jag vill kliva fram i den stunden när du säger att jag ska göra det. Och inte tveka. Inte tänka någonting annat. Jag har inte förmågan. Jag kan inte. Jag är svag. Jag är liten. Jag är bara en man. Jag är bara en kvinna. Icke, sa Nicke. Det är inget bara där. Du är en Guds avbild, kallad till att vara den du är. Kallad till att stå upp. Kallad till att göra det han säger åt dig att göra. Inget mindre. Och det är fantastiskt. Om jag nu låter arg eller hetsk eller något, så menar jag inte det. Jag tycker bara det är så fantastiskt att se det. Gud väljer dig och mig till att vara med i hans frälsningsplan. Du är kallad till att göra långt mer än vad vi kanske hittills har fått göra. Gud vill göra ännu mer. Spelar ingen roll vad du har för ålder. Det ser vi hos Hanna, det ser vi hos Simeon. Du är en del av Guds plan. Och så står det om Maria och Josef. De förundrade sig över det som sades om Jesusbarnet. Och då tänker jag: Gud, hjälp oss, hjälp mig, hjälp oss var och en att förundras över det du säger och det du gör. När förundran går förlorad, mina vänner, så händer någonting i oss. Det är ju det vi säger ibland lite med glimten i ögat när vi ser barnen, ni vet. Och så tycker vi att deras förundran, det är någonting fantastiskt med det. De bara gör, de bara är. Och så händer det massa bra saker kring barnen. Och sen växer vi upp. Vi blir mogna, vi blir kloka. Vi blir vuxna män och kvinnor. Och så tappar vi ibland förundran. Det är inte poängen, det är inte Guds tanke. Vi behöver be Gud om förundran igen. Att förundras inför det Gud säger, det han har i sin plan, det han säger i sitt ord. När han leder dig till att gå i den helige ande. Min kära vän, låt dig förundras. Säg: Herre, jag fattar inte hur det här ska gå till, men jag tror det. Och jag vill gå med dig och jag vill göra det du säger. För Gud kommer att belöna det. Gud kommer att vara där och ge oss av sin helige ande, sin kraft, sin kärlek, så att vi klarar av att göra det vi inte trodde vi skulle klara av. Det är så det går till i Guds rike. Det är det som är tro. Inte att vi pumpar någonting som vi inte har, utan att vi förlitar oss på att det han säger, förundrar oss över det han säger och går på det han säger, så kommer han att göra det. Det här gjorde Simeon, det här gjorde Hanna, och det kan du och jag också få göra. Och låt oss tala om honom precis som Hanna gjorde. Låt oss stå upp och gå i det här. Och jag vill be för dig nu som är kvinna. Stå upp nu, du som känner att det här är jag. Jag vill det här. Jag vet inte om jag är här eller här, men jag vill det. Jag vill vara en Hanna i Guds rike. Stå upp, för jag ber för dig. Då ber vi tillsammans. Herre, jag ber att du ska välsigna mina systrar här. Så står här inför dig med ett heligt, öppet hjärta och sinne. Jag ber, Herre Jesus, att du kommer med din ande och gör det där som vi inte klarar av. Låt dessa kvinnor och systrar till oss män i den här samlingen få vara dina profetissor. Låt dem få gå i det profetiska. Låt dem få vara känsliga i sin ande och i din helige ande. Låt dem få gå i den kraft som du ger dem. Och låt dem få röja vägen i ditt rike, Herre. Jag ber, Herre Jesus, att vi ska få se långt mer av din helige andes verk i den här församlingen, i den här stan, i vårt land. Och där ska dessa våra systrar få vara med. Herre, ge dem frimodighet. Ge dem tro på det du har sagt. Ge dem tro på att stå upp. Och jag ber i Jesu namn att ingen ska få hindra dem. Varken män eller kvinnor eller någonting annat. Herre Jesus, tack för det du gör just nu. Ge tro, hopp och kärlek. Kom med din helige ande. Tack Jesus för vad du gör. Jesu Kristi namn. Bevara i deras hjärtan ditt ord. Jag ber om det, Herre Jesus. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Jesus Kristus, än en gång tackar vi dig för ditt ord. Vi tackar dig för att du påminner oss så tydligt om att vi som de vi är viktiga för dig, Herre. Du ser oss. Du hör oss. Du förstår oss ända längst in i våra hjärtan. Och du kallar på oss. Du kallar oss Simon. Du kallar oss för Hannor. Och du vill ha med oss att göra. Vi ingår i din plan. Tack Jesus att vi får vara med. Tack för ditt fantastiska ord som lever, som är sant, som är verksamt i vår tid. Låt det synas i våra hjärtan, jag ber. I Jesu namn, och i våra liv och i våra handlingar.